Då vill jag ta med er i en text som jag tror väldigt många av oss både har läst och hört om tidigare. Och det är från Johannes evangelium. Det är 20 kapitlet och vers 24. Och där vill jag läsa om Thomas. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han svarade dem: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Sedan sa han till Thomas: kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom honom, genom tron, ska ha liv i hans namn. Thomas kallas ju väldigt ofta för tvivlaren. Och det är inte så sällan som Thomas egentligen lyfts upp som någon form av förebild när det gäller att vara en tvivlande, sökande människa. Nästan så att man ibland får känslan att det är bättre att tvivla än att vara en övertygad troende. Och det där kan man ju fundera över. Varför hamnar vi i det diket? Kanske har en del av orsakerna till det beror på att vi lever i ett samhälle som är väldigt sekulariserat idag. Där tro och det talet om Gud på något sätt trycks undan från det offentliga rummet in i det privata livet. Där går det bra att vara övertygat troende. Men när man läser den här texten och hör vad Thomas själv säger, så är det ju inte så att han talar någonting om tvivel. Han säger ju: om jag inte får se så kan jag inte tro. Alltså, Thomas själv tror inte. Och han är ärlig med det. Och då tänker jag, det är en bra utgångspunkt. Då vet man vart man är och vart man åtminstone startar ifrån eller börjar ifrån. Sen kallas Thomas för tvillingen också. Det troliga är ju att han hade en tvillingsyster eller en tvillingbror som vi inte vet någonting om. Men jag tycker mig också känna på mig att det finns någon form av tvillingsinne. Alltså två sidor av Thomas eget sinne, av hans hjärta. Det ena är, säger helt enkelt: om jag inte får se så kan jag inte tro. Då tror jag inte. Och den andra sidan säger: ja, men min Herre och min Gud. Och den här kampen är uppenbar hos Thomas. Och jag tror att både du och jag känner igen oss i den här kampen. I den här tvehågsenheten som vi ibland säger. Alltså där sinnet på något sätt fightas med sig själv. Vem ska jag tro på? Vad ska jag tro på? Är det si? Är det så? Thomas, han visar det här på ett väldigt tydligt sätt. Och när han står där inför Jesus så säger Jesus faktiskt, och de orden går att översätta så här: sätt stopp för din otro och börja tro. Och jag tycker det där är intressant. Alltså någonstans så har du och jag ett val i detta med att tro. Ja, vi måste vara klara över att Bibeln är tydlig att tron är en gåva från Gud. Gud är alltid först på plan. Gud är alltid den som är där och liksom drar igång detta med tro och förtröstan på honom. Det kan inte människan komma fram till. Men efter vägen, när det steget är taget, så kan jag och du någonstans välja. Vill jag tro? Är jag där? Låter jag tron få börja gro i mitt hjärta? Å andra sidan då, när Thomas säger och bekänner min Herre och min Gud, då förstår vi att de bevisen som han nyss krävde, de behövs egentligen inte längre. För nu står han själv inför den uppståndne Jesus. Men om du läser i Bibelns ord och om du känner någonting av Gud, så vet du att han är barmhärtig. Så vet vi att han ofta möter oss så att vi faktiskt kan tro. Och jag tänker att det gör Jesus här också. Han går Thomas till mötes. Han säger, kom Thomas, känn, se mina sår. Och så får Thomas göra det. Och så kommer bekännelsen. Men jag tänker också, Thomas var nog redan överbevisad så fort han såg Jesus. Men Jesus ändå låter Thomas komma fram och känna på såren och se för sig själv. Jesus låter honom alltså se så att han kan tro. En del av otrons problematik är nog att den kräver att få se. Och det kan vi egentligen inte göra. Tron kräver inte att se. Den förtröstar. Den visar tillit. Jesus säger ju de här orden som handlar om dig och mig också. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Det här handlar ju om oss. Vi har inte sett, jag har inte sett Jesus med mina egna ögon. Och ändå så tror jag på honom. Vill tro och vill följa honom. De som kräver bevis har oftast kanske svårast med att tro egentligen. Kanske till och med en ovilja att tro, om man nu kan säga så. Jag tänker till exempel på fariseerna. Jesu tydliga antagonister, motståndare, när de diskuterar om vad som är rätt och vad som är fel tro. Än hur många bevis de fick, än hur mycket de behövde se, så trodde de i alla fall inte. Så ville de inte tro. Paulus säger tydligt i Korinterbreven, vi lever här i tro utan att se. Det är som om hjärtats tro, hjärtat är starkare än ögonen. Hjärtats tro kommer före ögonens seende. Och jag tror att det är så det fungerar i trons värld. Även om de också hör ihop, och det är tydligt i evangelierna, många såg och trodde. Många ser idag också, ser vad Gud gör, vad Jesus Kristus gör i den här världen, och så kommer man till tro. Men i trons värld börjar det ofta med hjärtat. När Marta, som har förlorat sin bror Lazarus, som har dött och blivit begravd, ligger i graven, så kommer Jesus till dem. Och så säger han, rulla undan stenen för gravöppningen. Då protesterar Marta väldigt tydligt. Och då säger Jesus följande ord. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Här har vi det igen. Om du tror, förtröstar, litar på vem jag är, säger Jesus, så ska du få se Guds härlighet. Det börjar med tron och sen får vi se. Och trots det blir Thomas på något sätt en förebild, inte på en tvivlande sökare, utan på den som ser, som tror och som bekänner. Och där är Thomas en god förebild för dig och mig. Vid första tillfället när Jesus visar sig för lärjungarna så är Thomas inte där. Han saknas i lärjungaskaran. Vi vet ju inte varför. Kanske var det något som hade hänt i familjen. Eller så var det helt enkelt hans rädsla för allt det som hade hänt med Jesus. Han vågade kanske inte vara där de andra lärjungarna var. Men vid andra tillfället, då är ju Thomas närvarande. Han är tillsammans med de andra och så får han uppleva mötet med den uppståndne Jesus. Och jag tror att den här kampen, den här veckan blev en kamp mellan det första och det andra mötet. Thomas bara hörde vad de andra sa. De berättade för honom. Och jag är inte säker på att allt det väckte tro i honom. Men jag tror att det skapade frågor och funderingar i Thomas. Och det gjorde nog att den där veckan var ganska tuff. Han hade sina klara tvivel. Kanske han brottades med sin otro och han visste inte hur han skulle få ihop det hela. Men nu sitter han där, nu är han där med lärjungarna och så kommer Jesus. Och så blir hans bekännelse så tydlig och så klar. Och äntligen får han möta den uppståndne Jesus. Jag tänker, vi ser alltid mer tillsammans med våra syskon i tron. Att vara åtskild, att vara isolerad, att vara borta från församlingsgemenskapen, från andra troendes närhet, det gör min blick dimmig med tiden. Det gör vägen otydlig för mig. Men att vara tillsammans med mina syskon, att vara där med församlingen, att sjunga, att höra vittnesbörd, att höra Guds ord, det gör min blick klarare. Det får mig att se Jesus mycket, mycket tydligare. När Jesus efter uppståndelsen ska lämna lärjungarna, så har han ju sagt åt dem att gå till berget där han ska möta dem. Och då står det väldigt tydligt i Matteus evangelium så här: när de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då tänker jag, finns det någon bättre plats att ta itu med tvivlet, att låta otron liksom belysas på rätt sätt, än att göra det i närheten av Jesus och med hans lärjungar? Det kan knappast finnas en bättre plats. Och det står så tydligt i den text vi läste att Thomas var en av de 12. Jag tycker det är trösterikt. Han var inkluderad. Han fanns med i gemenskapen och han fick finnas där med sina krav på bevis, med sin otro, med sina tvivel, med sina frågor. Och det var ju också där i gemenskapen som hans otro kunde förvandlas till tro. Vi ser mer av Jesus när vi är tillsammans med varandra. Till sist så tänker jag på det Johannes avslutar med i den här texten. När han som redaktör, som författare till evangeliet säger att de här tecknen, och då pratar han om de 7 under som han har i sitt evangelium. De är nedtecknade av en anledning. De är nedtecknade för att vi som läser det ska tro att Jesus är Messias och för att vi ska ha liv i hans namn. Och det här är ju en fantastisk uppmuntran till dig och till mig. Livet med Jesus är ytterst sett ett liv som handlar om både mening och ett liv som aldrig tar slut. Döden är inte det sista, utan livet fortsätter på andra sidan. Och det är bara Jesus Kristus som kan ge det livet. Varje dag nu så uppdateras du och jag om antalet smittade, om hur många som har dött i corona. Och medierna liksom matar ut den här informationen. Och det ställs ganska stora krav på dig och mig. Jag tror att vi alla har väldigt kluvna känslor i det här. Frågorna kommer och det är mer aktuellt än någonsin när det handlar om både liv och död och alla våra existentiella funderingar. Och Johannes, han fokuserar i sitt evangelium och säger: titta här, här ser ni vem Jesus Kristus är. Han som ger oss liv. Han som ser till att döden inte är slutet. Vi tror på den levande Jesus. Han som är uppstånden. Vi ser honom inte med våra ögon, så som Thomas och de andra fick se Jesus. Men vi tror på honom och vi ser honom med vårat hjärta. En bekännelse till Jesus är att också få del i det liv som aldrig dör. Ett hopp som håller att leva och att dö på. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du visar oss vägen i det här livet. Tack för att du aldrig lämnar någon enda en av oss. Herre, hjälp oss när vi försöker springa iväg före. När vi ibland tar av åt fel håll. För oss in på vägen igen, Herre. Hjälp oss att se dig. Hjälp oss att tillsammans med andra trosyskon se dig klarare. Herre, tack att du var med Thomas. Du var med i hans kamp, du var med i hans strid. Du var med när han tvivlade och när han sa till och med: jag tror inte om inte jag får se. Herre, hjälp oss att se dig med vårt hjärta, men också få se hur tron på dig förvandlar människor, liv, ja allt i vår väg när du går fram. Tack Jesus att du är med oss. Tack att du är med den här gudstjänsten mot slutet nu också. Amen.